Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men Gustav Werner, jag får gratulera till medlem i NATO efter 200 år av frihet.
Ja, det är bara jag men inte ni eller? De skickar mig ut i Afghanistan och ska kriga mot någon som skäggig gubbe.
Vi fick en tittarfråga från lyssnarna, vem som har ångrat eller ändrat sin politiska uppfattning mest eller åsikter under poddens gång, alltså senaste året. Kan det vara Gustav Werner?
Alltså det borde det väl vara, eller? Det borde vara, alltså men jag har nog varit NATO och jag har varit ganska pro hela tiden. Så den frågan har jag nog inte svängt.
Har du?
Ja, NATO har jag alltid fått. Den här illusionen om neutralitet som jag tänkt att det är så här,
nej, vi har ju inte riktigt valt sida.
Förutom då att vi stod på typ nazisternas sida under andra världskriget, men vi sa aldrig det och därför kan vi liksom inte göra upp med det ordentligt heller.
Jag ser det som att vi stod på Finlands sida och vi hatade Norge. Och då blev det liksom Tyskland.
Då blev det Tyskland på något sätt.
Jag letar rätt på namnet. Jag letar rätt på namnet här, vem som ställer den frågan. Det var nyfunnen artjournalist.
Du vill inte leta upp det, för det gör Gustav så gärna och klippar in för att podden skulle bli bättre. Han älskar att lägga extra mycket jobb.
Nej, men det är väl Gustav som har förändrats mest kanske, va?
Ja, och jag vill inte säga att jag är absolut inte nazist, vill jag vara tydlig med. Men jag säger bara att Sverige var nazistiskt.
Och det var bättre förr.
Just det. Och jag vill gärna tillbaka i den tiden. Det är roligt att se mer.
Nej, men det, jag tycker det känns jättekul. Och
vi är överens i podden för en gångs skull. Ja, det kul att det
kommer. Ja, exakt.
Det är bara för att Gustav vill säga. Du vet att personlighet styr ens politiska åsikter. Det är ju mycket många som pratar om. Mm. Och det tycker jag passar så bra med Gustav liksom. Det finns ingen som talar för att han skulle vara för NATO så här, ideologiskt eller liksom historiskt eller, och så bara så här, han är så neurotisk så att okej, okay, vi är väl med i NATO.
Det är det. Jag vill helst inte att någon ska skjuta mig.
Att det bara är av rädsla. Men det är väl, är det inte för ganska många av rädsla som man är med i NATO? Eller varför tycker ni att man ska?
Jo, men jag lyssnade på när USA, det var en presskonferens i typ Washington igår med Kristersson och amerikanska människor där.
Ulf Bamia står ju.
Ställ
upp.
Det var kul.
Tror du han sa det eller?
Nej, men såg du inte det?
Nej.
Nej, men jag sa ju, Joe Biden skrek ju så, come on, stand up, han bara.
Jag vet att jag är kort, men det där är faktiskt inte roligt.
Okej, så här, från att avbryta, men det kan vara så att han ställer sig upp väldigt fort då, men i klippningen på nyheten, han kollar det sen, så ser det ut som att han redan står upp när de klipper till han. Det är jätteroligt. Och det är inte ens, det var snö, jag var före mig på den, men det var roligt alltså. Såklart.
Ja.
Kul,
men vad skulle du säga?
Jag glömde.
Ja, det är typ, det tror jag på dem också. Men jag tror att du skulle säga någonting om att det var en cool. Du tittade på presskonferensen eller på Bidens tal och
ja, då sa de för några år sedan så sa ju svenskar, då var det typ en av fyra som ville gå med i NATO och nu var det tre av fyra som ville gå med i NATO på bara typ 3-4 år, och jag antar att det har att göra med kriget då i Ukraina.
Opinionen har svängt fort, men det är verkligen att det är en sån lyx att kunna sitta och så, nej men vet, vi är neutrala, vi vill inte lägga oss i några andras konflikter, och någon bara, vi kommer att skjuta er imorgon, och vi säger, vi kanske ändå ska vara med i den här NATO-grejen. Alltså att, jag menar, när det blir fucking pressing liksom, men det att man inte har någon form av förmåga att förutse problem i framtiden typ. Att vi har noll planeringsförmåga i Sverige.
Det där är så, går det tillbaka i historien, varenda världskrig, varenda konflikt, så är vi alltid exakt sådär, rusta upp, rusta ner, rusta upp, rusta ner, aldrig mer på pucken. Men vad heter det, har ni alltid varit för NATO? Har ni haft det som en fråga liksom, om ni är ärliga nu?
Nej, det kan jag nog inte säga. Jag kan nog inte säga att det har varit. Jag vet faktiskt inte om jag har varit. Jag har inte brytt mig så jättemycket förrän kriget kom närmare, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, samma här, och däremot har man inte tänkt, där har man bara sett den negativa aspekten, vilket har varit så att man kanske måste skicka soldater till någon annans krig, så de har varit lite så här, men sen det är för att man typ inte har tänkt ordentligt på det bara, men desto fler länder som är med, desto mer stabiliserande blir det ju, och desto mindre risk för krig är det också. Det... Så att det, man borde ju gå med i NATO innan det är krig för att förhindra krig också. Mm.
Ja, men desto mer det blir oroliga tider. För när det har varit lugnt och fred och sådär, då har jag inte brytt mig överhuvudtaget nästan i frågan. Jag har inte varit emot det heller.
Det är ni coola som är ärliga, men då känner jag mig lite cool, för det jag har ju alltid varit för NATO. Ja, alltså, ända sedan jag var en liten pojk och min farfar slog mig i bakhuvudet, liksom, han var ju överste i FN. Mm. Och det var ju liksom, ja, ungefär som du, liksom, neutralitet, vad är det för lögn? Hitler, det är klart ska man i NATO liksom, stå på demokratins sida och allt det där.
Mm. Det var ett läskigt tal som Putin höll dock. Det var ju, han
men,
ja, men rätt så subtilt så sa han ju att om folk kommer, alltså om andra länder kommer skicka mannar till Ukraina, så det är inte helt omöjligt att man använder, vi har ju vapen för att stoppa sånt där liksom. Alltså det är lite så här, och han pratar ju liksom indirekt om kärnvapen
typ. Liksom. We're going to nuke you, motherfuckers.
Men vi sänder ju för sig inte, Ukraina är inte med i NATO, så det är ju inte något problem än i alla fall. Och vi skulle ju bara skicka ner till Lettland för någon övning eller förberedande övning. Så att det är ju inget oras för i och för sig. Sen vet jag inte om man ska ge efter för diktaturers hot.
Nej, det är det han är. Men han är ändå, det är en kuslig individ.
Ja, han är verkligen en kuslig individ.
Bara sättet han går på är obehagligt, tycker jag.
Det är någonting, alltså han svingar så mycket med armarna när han går. Man känner att fan, han har dåligt självförtroende, den killen liksom. Han kompenserar för något. Otroligt liten penis, garanterat. Lille Putin har inte haft det lätt liksom.
Originell ny spaning där. Diktatur och små penisar.
Verkligen, jag har varit
med. Tänk dig, det är därför han är arg. Kim Jong-un liksom, fan är asiat.
Men fan, det är någonting med Nordkorea är, alltså, så här, det är ju liksom 1984 på riktigt där. Alltså det är ju verkligen det.
Värre typ.
Fast, ja, värre. Och det är så jävla absurt att tänka sig att ett modernt land kan vara på det sättet. Mm. Att man inte liksom, anledningen till att man inte vet mer om det är för att inget släpps ut, inget rapporteras ju inifrån. Men man är ju extremt intresserad av vad som händer där inne.
Men Seth Rogen gjorde ju en bra dokumentär med James Franco.
Seth Rogen gjorde han det, okej. Jag har inte sett, jag känner inte ens till det.
Det börjar ju med att James Franco jobbar ju som journalist, och så intervjuar han Eminem, och så kommer han ut som homosexuell, och sen så får han åka och träffa Kim Jong-un. Nej, har ni inte sett världens bästa film?
Jo, jag känner igen det.
Det är en fruktansvärt bra film.
Vad gör han i Nordkorea?
Ja, men de vet, det är lite grann som han. Jag tror de är inspirerade av han basketspelaren Ronnie Coleman, heter han inte, det är ju bodybuilden Rodman, just det. Han är ju, får ju komma till Nordkorea. Han har ju blivit polare under det började, men med diktatorn. Och då blir ju att han på något sätt då skönmålar sig själv, eller du vet, det blir propaganda liksom. Mm. Kolla här, Michael Jordans kompis hänger med mig, alltså för Kim Jong-un. Och då i filmen så var det James Franco som var en sån superstar och snygg journalist typ, som fick komma och träffa Kim Jong-un och intervjua honom. Ja, men det var också som han som intervjuade Putin nu. Tucker Carlson. Ja. Fan, det är mycket namn för min trötta hjärna. Alltså, men så är filmen i alla fall. Bara starka mycket om det.
Tucker Carlson intervjun, för den här delen av det är bara att Putin har en kass historieföreläsning.
Det är vi tre idioter. Jag tänkte, okej, för jag har tyckt att vi är så dåliga. Jag har varit väldigt besviken på många insatser vi har gjort, men vi har fått coola gäster och så är vi sämst för allt jag liksom. Och sen så gör han en liksom, då är det Putin eller Jordi liksom. Han läser en historisk
text
liksom. Sen går han liksom och Tucker Carlson.
Sen vandrade vi upp till Moskva och tog över den här viadukten.
Herregud liksom.
Och jag kan inte relatera till stackare liksom, alltså, man vill inte riktigt avbryta Putin. Alltså. Jag vet hur han känner liksom.
det är något också, skulle han vara otrevlig, det är inte personen man vill vara otrevlig mot.
Nej, jag är så konfliktfull, så jag vågar inte så avbryta det nästan. Liksom.
Alltså, ja, vi ska ju ta upp lite frågor idag från gäster, eller från Putin. Nej, men från våra kommentarer. Men jag måste berätta en sjuk grej som hände i spåret häromdagen. Jag var ute första gången någonsin på skidor i längdskidor.
Etiopisk taxi.
Ja, det var också kul. Fan, jag vill lite hat på det från på internet när jag skrev det.
Vill du börja där? Varför, det är du så jävla rolig på din här.
Nej, men du, det, ja, men det, ska vi börja där? Det var någon etiopisk ambassadbil som stod parkerad ute, eller helt sönderkraschad ute på tågrälsen här i Sverige alltså.
Ja, vet man story man kan på riktigt nu?
Ja, men det har väl kommit fram att, de hade, den här etiopbilen hade 17 000 i böter typ. Så att de har ju bara...
Var inte det en ambassadbil?
Jo, det var en ambassadbil. Så det var en parkeringsböter på typ 17 000. Så de ville väl bara så här, hur gör vi oss av med den här bilen? Så, vi lägger den där typ. Alltså, antar jag. För, ja. Eller så är någon som har kört på fyllan typ.
Det är en jävla uppenbar försäkringsgrej typ. Eller ja, ja, ja.
Och sen har ju typ TV4 försökt att prata med dem. Alltså med Etiopiens ambassaden där. Och de har ju inte velat svara på några frågor. Jag stängt dörren och så här.
Det är, man ser framför sig öppnar med så här, du vet, isklamp i huvudet. Hur bakför sig. Vad sa ni att min bil hittades?
Åh, nej. Oh,
kan ni komma tillbaka i part 4 liksom?
Etiopien. Just det, han tatuerar inget ögat också.
Och så blir det knullade röven av en ora liksom.
Ja, men vad skrev du för kontroversiellt då?
Nej, men det var inte ens kontroversiellt. Jag bara frågade i kommentarsfältet så här, kör man bil på räls i Etiopien? Och folk gick ju bananas, okay, liksom.
Lite rasistiskt, men det är framförallt kul.
Är det ens rasistiskt? Det är ju bara en fråga. Bara undrar bara. Och den är ju uppenbarligen, så är det ju typ befogad.
Det är som att ställa en fråga så här: äter man barn i Kenya? Så här, nej, det har de inte.
Var har de gjort det?
Övertygad direkt.
Ja, men han hade ju ställt det om det var vilket land som helst i hela världen, så att, ja.
Men det blir rasistiskt för att
ja, det är ju egentligen Gustav och hans gäng som är rasister.
Just det. Gustav och hans gäng, det är liksom, fan.
Det är han som borde ha den röda micken egentligen, men okej, ja.
Vad heter det, min andra historia ute i skidspåret. Jag fick följa med min svärfar och min sambo till skidspåret för första gången här i förrgår typ. Och det var fint väder och allt var gött. Och så skulle de lära mig staka, heter det tydligen, ute i skidspåret liksom.
Men du är ju hälften finsk, hälften svensk och uppväxt vid norska gränsen. Och du har aldrig åkt skidor.
Aldrig åkt längdskidor. Jag har ju åkt ner och utför.
Längdskidor är väl rätt mycket lättare, för att det bara är att gå typ.
Jag trodde det, eller? Jag trodde det, ja.
Har du aldrig gjort det eller?
Ja, jo, jag har åkt längdskidor,
jag
gjort.
Ja, jag har inte gjort det.
Men så tvingar ju de mig att åka i någon sån här form av backe, fast i längdskidor. Så man ska ju sitta kvar med sina två fötter då i det här spåret, fast att man är i en backe helt enkelt. Mm. Jag ramlar som fasen i backen, vurpar. Ja, det, sånt händer, man slår ju skärten lite grann. Mm. Och så tar det liksom 40 minuter för mig att ställa mig upp. Och då kommer det först en kille som är rätt så snabb och åker förbi mig. Han byter spår liksom. Och han kommer förbi mig. Han bara, gick det bra? Jag bara, det gick bra, tack som fasen liksom. Och sen 20 minuter senare igen, för jag är fortfarande kvar i spåret så här.
20 minuter. Jag tog en god
napp. Så kommer det en gammal gubbe som i förmodligen också är sin första dag i spåret. Och det här, jag vet inte om jag får skratta, men han åker rätt in i mig. Jag spänner kroppen, han åker rätt in i mig. Så flyger han 3 meter åt något håll. Så det är i huvudet, jag bara, gick det bra eller? Och så får jag inget svar.
Men död att en gubbe liksom.
Han ligger ner med ansiktet.
Det går som en självmord.
Det är death by cop verkligen. Ett så oväntat sätt. Man ska bli skjuten, inte åka in genom en skidor.
Nej, men jag bara, hallå, hur går det liksom? Så här, jag bara ropar efter honom. Och jag bara hör hur han andas jättehögt. Och jag bara, shit, vad händer liksom? Och så tar det ytterligare så här 10 minuter för mig att få av mig skidhelveterna liksom. Jag får inte av dem. Jag kan inte röra mig. Ligger där och liksom kan inte komma fram till honom och hjälpa honom heller liksom.
Vad var det, din svärfar här då liksom?
Eller nej, svärfar är ju borta och åker ordentligt. De har ju kul i någon backe. Däremot kom min sambo snabb som fasen och åker fram till honom samtidigt som jag försöker ta mig loss där liksom. Och typ kollar på honom så att han är med i matchen. Och det är han ju knappt. Han är inte med. Han har ju simmat av.
Tjena.
Nej, men han har ju simmat av. Och det slutar med att så här, men vad heter du? Kommer du ihåg vart du är? Han är helt så här, vem är du och vad har hänt?
Tänk om man har sin ill innan då. Han var ju gammal.
Ja, det är bara
riv för sig.
Men han, det slutar med, vi får ringa ambulans. Ambulans säger det, då får du en hjärnskakning och åka in i den här tjocka killen i spåret här liksom.
Hård som
sten. Jag hoppas att han...
Doktor, man, du får ta lugnt nu, du har hjärnskakning och du kanske borde banta.
Du får nog tänka lite grann på hur...
Borde åka mer.
Du kanske inte ska åka mer i spåren. Liksom.
Ja. Nej, det är så
jävligt. Du måste nästan förklara, vad ni krockar, är det mage mot mage eller hur smälts det? Liksom?
När jag står still och precis när jag kommit upp på benen från min första rumpa, vurpa, då ser jag bara hur han skriker. Hallå! Akta! Akta! Och jag är så här, vänder mig om och ser bara, jag kommer ju aldrig att akta mig från det här liksom. Och så åker han, och så bara spänner jag kroppen allt vad jag kan och så bara puff, åker han rätt in i mig
typ. Alla aktar och du bara menar att han smäller med sin mage i din rygg.
Ja, ja, hans mage i min rygg och så gör han typ och så snurrar han lite igen liksom som en
piruett.
Ja, en piruett typ och så rätt ner så rätt ner i.
Det låter som att det såg otroligt kul ut.
Ja, men det, allting gick så fort och han åker ner i huvudet i snön liksom. Ja. Och tuppar av typ.
Det är så sjukt att du har dödat en gamling genom att bara vara fet.
Men ändå imponerande att du är så fet. Eller att du är, alltså du som är influencer med 300 000 följare på TikTok ändå motstår att köra en Margot och liksom bara så här.
Filma honom, ja.
Är det en död pensionär i spåret nu?
Ja, det var fint av mig.
Det var fan. Det är en god människa.
Nej, men jag,
det är någon sån dödseffekt när själen åker upp i kroppen.
Vi ringde ju ambulansen och han fick ju hjälp. Så att det, allting gick ju gött. Det var synd att jag inte fick filma någonting som sagt.
Men han lever i alla fall.
Jo, nej, men han levde. Och eftersom att han inte kom ihåg att det var jag som körde in i honom, så var han väldigt trevlig också.
Det är väl roligt att vi kan ju clickbaita det här med så här, polisen dödsfall in.
Ja, exakt.
Clickbaita.
Ja, nej, men det blev bara han, eller, bara, men han fick åka iväg med sjukan, ambulansen, hjärnskakning. Och allting gick väl hyfsat bra ändå då, förutom hjärnskakningen liksom.
När du åker skidor sen, man.
Nej, men jag kommer nog inte åka så mycket skidor. Jag kommer aldrig åka i backar igen i såna här när man åker längdskidor i alla fall. Det kan ni
glömma. Du kan ju alltså åka Vasaloppet i en sån rullstol som han. Ja då.
Ja, ah, just det.
Man hakar på och sitter
just
där.
Det,
ja.
Just det.
Fan, det låter rätt gött att åka kälke.
Jag sa inget på det. Men Filip hade ju passat väldigt bra för den sporten, tänkte jag på. Det är bara att trycka ner små benen i en kälke och sen bara jobba med de här andra bollarna. Ja, du borde göra som de här männen som blir kvinnor och spör dem att bara här, gå in i Paralympics och krossa alla fejka. Förlåning. Det sker det.
Ja, just det.
Ja. Det gör de i och för sig så här på och så förlorar han ändå för att han är så tjock.
Det är kartman, ja.
Ja, men det där är stökigt, alltså ramla så där mitt i... Eller man måste nog vara snabb, det kan man ju lära sig. Man måste vara snabb om man ramlar i backen, då ska man ju fort
flytta
som
sig, ja.
Fasen flytta sig från spåren tydligen. Mm.
Men det är ju typ som att stanna i en sån vattenrörskana. Det kommer ju komma en tjockt barn och spyr i ansiktet bakifrån sen liksom. Alltså du måste flytta på dig.
Ja.
Har ni skett det förut att någon har liksom åkt in i en vattenrörskana?
Ja, men alltså, jag är ju uppväxt i Grebbestad liksom. Det är ju i princip Venedig, eller det är ju hamn. Det är ju bara hav överallt.
Ja, men
tänkte ett inavlat Venedig där alla har epatraktor liksom. Ja. Nej, men alltså, du kan inte fatta hur mycket olyckor det var. Jag drunknade när jag var 3.
Så
att de fick liksom pumpa igång med min livräddare liksom. Jag var ju död. Eller jag slutade inte, hjärtat slutade inte slå, men jag var ju däckad liksom, ingen andning. Ja. Och kom tillbaka, och sen var det ju min polare, han hoppade ju från typ där, du vet, vi har ju klipper och sånt. Mm. Rätt ner på sin farsas nacke. Och han går ju fortfarande runt så här, och varje gång jag ser han så här, så jag var en stänkare. Men nej. Min nackkrag då, ja. Så att
han fick liksom sån whiplash skada och så.
Det dör ju ungar varje sommar.
Men vad händer? Och framförallt folk blir full och ramlar i sjön. Det dog en bara häromdagen på bryggan i Grebbestad. Det är fan livsfarligt. Jag tror att det var två norskar. Norskar säger man. Två norskar som dog förra, alltså sommaren som var 2023.
För att de hade druckit lite brännvin.
Du hade ju så tur en gång, Filip, när du däckade. Du landade ju liksom ner från kajen, men landade i en segelbåt. Kommer så hittar vi alla.
Alltså, då har jag aldrig varit så full.
Det är ju maximal tur verkligen att landa i en båt.
Nej, men min farsa har ju haft en fest varje år som heter Bärkärk, när de åker ut till en ö liksom, och alla krökar, och de fick ju liksom lägga ner det. Nu är de ju i hamn istället liksom, för att folk dör ju liksom. De ramlar i sjön och så ramlar rätt ner i ansiktet med klipporna liksom. Super som svin.
Då får en sån vass jävla klippa i ögat.
Bullingar som kommer med fångat vildsvin som de rullar över en eld. Det är så jävla god party. Vi ska ju dit nu, det är dags snart.
Ja, det fan var roligt.
Men kan du inte berätta mer om när du dog när du var 3? Hur hände det?
Ja, det var en båt som hade glidit in på Grönemalstranden. och gjort en sån här så att det blir djup liksom, för att sanden åker undan så mycket. Det låg en husbåt där, de var i dykcenter där, så bodde de där, och så var den borta, och så är jag och leker i strandkanten liksom, och så var det ju, blev det ju så fruktansvärt djupt så snabbt, så när jag bara tar ett steg så ramlar jag ju rätt med ansiktet ner under vattnet och suger in allt vattnet liksom. Så det är ju bara några sekunder som jag tror det var en alltså flicka som hade koll på mig egentligen då, men farsan får ju syn på mig, springer ut och räddar livet på mig.
Ja, men för då var det verkligen att du hann suga in allt vatten precis där vid den.
Ja, men det är också så sjukt för att det är en ganska liten strand och det är inte så mycket människor där, men just den dagen så var det två livräddare där. Alltså så här, som kommer springande som två änglar, som min kristna farsa förklarade som liksom, så här, från himlen i princip, från ljuset så, och bara liksom, är det lugnt, vi är livräddare, och han bara på den här jävla sjöstranden. Vad fan, jag har aldrig sett det för liksom, och han har aldrig sett dem igen, aldrig kunnat tacka dem, men de räddade då dog de över och så ambulans och så. Ja. Det är nog mitt första minne faktiskt, när jag vaknar upp på ett sjukhus och vi vill ha saften och inte vattnet, för jag måste dricka vatten och få timme salt och, ja, så här, och isglass och gött.
Hur gammal var du här?
Tre
år.
Det är, så, det är alltid trauma som startar igång ens minnen liksom.
Ja, men det är ju för att det funkar så, ja. Precis, exakt. Det är ju lite jobbigt det där, men det är ju, vi minns ju precis, sånt som är riktigt farligt, om jag har fattat det här rätt, minns vi väldigt starkt, ja, för att inte, ja, du vet, vara beredda på det igen och inte drunkna igen. Passa det nu. Och det var ju så, farsan fick ju öva med mig i timmar, men jag var ju rädd för vatten sen. Ja. Alltså, han ville ju att jag skulle bli dykare och allt, vilket man har blivit som tur, för tack vare hans sån, och det heter väl också någonting när man, precis som psykologerna säger, man
utsätter sig för fobi.
Ja, liksom. Men sakta och men säkert liksom.
Höllande i benen och doppar.
Nej, exakt, gör man det för snabbt. Precis, så går det ju åt helvete.
Det är väl bara exponeringsterapi
liksom. Ja, precis, man gör det sakta men säkert, så det gjorde han perfekt. Och för nu är man ju fisk i vattnet, men
ja. Att du luktar illa och sprattlar.
Ja, det gick ju verkligen åt rätt håll, och han gjorde ju bra jobb, för nu dyker du älskar ju vatten mer än vad jag gör.
Ja, det är ju bäst jag vet.
Det är speciellt det, för jag var ju också liksom uppväxt på västkusten och jag älskade vatten när jag var kid, och nu hatar jag det liksom. Men än att, jag vet inte fan vad som hände typ.
Jo, men det kan jag förklara.
Berätta.
Mansplainer, en rasbiolog i mitt och klämmer, jag har alltid en förklaring liksom. Alltid, ser det som teorier mer. Nej, men då är det ju så att jag också, du vet, man dök och volta från klippor och så här, och det gör jag inte längre.
Voltor du från klippor? Nej, alltså.
Ja, det har man också gjort. Men framförallt norskåren, ska jag. Men och då så är det ju så att när hjärnan växer klart när man är 25, så kommer ju konsekvenstänket. Det är ju det vi har pratat om, gängkriminella och allt möjligt annat man kan koppla det till. Så det är ju så, att man är galen som ung.
Ja, men det är väl på något sätt, det är väl inte så att när man ska gå ner och ta sig ett litet dopp att man är livrädd, och jag bara gillar
inte
att frysa.
Men du är ju supernevrotisk. Ja, tänk om du kunde dela med oss av hans Anders Hansen resultat från den där appen, att det är såhär i
jag
taket.
Jag är väldigt, väldigt tågigt. För en grej, jag blev ju nervös för att börja nakenbada i sjöar, för att jag är rädd att det ska komma en jävla gädda och ta en i kuken.
Ja, det har väl
det har hänt en gång.
Det
har hänt en gång, och jag bara, fan, det ska inte hända två gånger. Det ska inte vara min lilla.
Men jag kan ändå relatera lite grann till den där känslan av att nakenbad i sjöar, det finns en känsla av att det här finns gäddor
liksom, alltså. Det är så jävla läskigt, för att i havet är det mer fine, för att det är så här, det är klart vatten. Jag ser om det kommer en jävla brännmänhet och slickar mig på kuken liksom. Men det
hade varit en grej om man hade en sån här stor massadontpenis, så att liksom gäddorna kände sig, oj, det här är verkligen, det här är inte en liten mask.
Den är inte kaxig en kall sjö liksom.
Nej. Fan vad man har krypit in där och gömt sig ett litet krill i den man har.
Nu kommer gäddan.
Har ni fångat en gädda någon gång förut, när ni fiskat eller så?
Jag har ju aldrig fiskat nästan någonsin. Det skulle man ju börja med när man var liten.
Det är så sjukt att du är uppvuxen på
det. Ja, men det är klart att jag har fått tusen tillfällen att fiska, men jag pallar inte liksom. Alltså, jag var ju till vegetarian ett tag. Jag tycker ju synd om fisken liksom. Det enda jag gör när jag är ute och fiskar och plockar ostron, pappa och Peter, är ju liksom att man springer och räddar alla fiskar som hamnar i på land eller i korgen eller så här.
Och kastar i dem.
Så nej, jag kommer ihåg det, men det var ju häftigt. Men nu, jag började gråta om fisken blödde liksom, eller vet, och kunde inte ens kasta, empati, kunde inte göra liksom. Ett throwback, vad heter det, catch and release, för att jag tyckte att se någon med kroken i, och det tycker jag nog fortfarande. Jag fattar inte riktigt, för man kan ju dyka med dem, bara titta på dem. Ja. Det är samma som att jag dödar ju inte hajar liksom, med harpun, utan jag vill ju bara se dem liksom.
Men det är ju gött att äta fisken sen.
Ja, det är som farsan säger då, man är ju för äten på fisk. Man tycker ju inte att det är gött längre. Han har ju ätit makrill i liksom. Farmors makrill, han är ju trött på det liksom.
Vill ni ha en tittarfråga?
Ja, visst,
kör hårt.
Är ni redo? Mm. Det är någon som skriver här, Eskil Blom, fortsätt med podden, ni tre är fan underbara. Det är kul att höra, men det var ju för sig en fråga. Är jag? Lisa Kristina frågar ju här, vad är det bästa med varandra?
Ska vi börja med Filip? Att jag och Victor beskriver de bästa egenskaperna hos Filip.
Det här är såna här runka av varandra övningar som vi älskar.
Ja, det här är en riktig mysig.
Kan vi inte säga vad som var det sämsta med varandra?
Det kan vi inte också.
Åh oh, nej.
Om Victor, vad tycker du är det bästa med Filip?
Tänker han lite för länge.
Men det är nog egentligen det här är roliga, antar jag. Det måste väl ändå vara, det finns mycket bra, men det, alltså, du är den jag tycker är roligast i hela världen, med någon form av konkurrens med brorsan kanske. Men alltså fy fan, humorn måste ju vara.
Det är humor som är nummer ett.
Jo.
Ja, jag skulle säga, nej, men för jag känner, ja, det är väl humor och att Filip är helt osensuerad.
Ja, jag har ju det, det är gött också, men det är vi alla. Men jag har ju också en känsla av att säga att han har lite grann slösat bort den potentialen, men jag får försöka kasta han, för att liksom, han är ju en ganska seriös, han är ju mycket politiska åsikter, han är polis och allting liksom, men han är ju den största humortalangen med diplom för sin mimik som jag har träffat liksom. Det, du hade ju kunnat bli
alltså, Robert Gustafsson liksom. Ja, han hade verkligen CP-Christer liksom. Alltså, du är ju
roligast
i hela världen.
Ja,
CP-Christer, han är...
Men det är också, jag känner att Filip är så genuint generös också typ, att han är så här, han bjuder nästan till för mycket typ, att det blir på
sig. Varför ställer du alltid larm som ska ringa i podden? Det är ju andra
gånger. Nu får du väl på jobba.
Jag står upp i podden för tidigt liksom. Det är dags att börja jobba nu, står du.
Jag frågade till och med innan den här gången, hörde du det? Jag bara, har du stängt om bilen den här gången?
Men fan, man kanske ska stänga av den helt och
hållet. Nu kommer det igång om en halvtimme igen.
Jag satt den på snus, ja.
Det sämsta med Gustav.
Det är kul. Ta direkt. Vad är det bästa med Victor då, tycker du, Filip?
Börjar du, för jag precis jag bara tog åt mig det här all fin kärlek,
så
jag sitter och njuter där liksom. Så vad är det bästa med Victor, säger du, Gustav?
Ja, men jag, det bästa med Victor är att naturligtvis att han är svinrolig i grunden, väldigt snäll också, och sen att han har noll skam liksom. Det är så jävla, det är skönt, för att man ser hur interaktioner ska vara egentligen, att Victor bara säger ju vad han faktiskt känner och tycker alltid, så det är liksom, man behöver aldrig vara orolig för att Victor ljuger typ nästan. Nej. För att du säger bara exakt som det är alltid, vilka pissiga konsekvenser det får typ. Och det är jävligt nice liksom,
att man... Ja, jag tänkte om min bror igen nu är det.
Ja, ja, det är så superrak liksom.
Ja, men jag håller väl med också, men för att lägga till och så här, att man vet aldrig riktigt vad som händer, det tycker jag är kul. Att ja, men man kan komma och det är liksom... Det blir liksom lite som ett äventyr, det tycker jag är roligt. Att man kommer hem till honom och ska man så här, tänker man så här att ja, men vi ligger i soffan och gör någonting, och så vet man inte riktigt vad som händer, så kanske det blir att man hamnar på gymmet eller att man hamnar på en jävla agentfirma någonstans. Alltså det blir äventyr liksom med Victor, och det är speciellt på somrarna liksom.
Ja, det jag tänkte att du syftade på, det finns ju en vlogg på min YouTube-kanal faktiskt, när vi bara ska hänga en dag, och så tänkte vi så att vi kan ju vlogga liksom, och så var det just det här Filip sa, vi ska bara kolla på VM liksom. Nej, först ska vi åka ut och dyka. Och så dyker vi på Bergelteskär längst ut i Kosterhavet nationalpark på typ 40 meter. Alltså vi ska inte ens säga det här i podden, det är ju totalt helt olagligt. Men liksom riktigt tuff dyk liksom. Och vi är ju på gränsen till dykarsjuka när vi kommer upp liksom. Och då är det rätt till Djävulsklippan, 13,5 meter. Och Filip ska få hoppa första gången, det är Grebbestads högsta klippa. Fuck, och då landar du med ansiktet ner i vattnet. Så att du får faceplant som 14 meter nästan. Och får hjärnskakning, garanterat. Och då när vi tänker att nu är vi nog fan rätt möra, nu är det kväll här liksom, då ringer ju Bud liksom, ska ni åka vattenskidslalom med det? Då Filip så här, och jag bara, jajamän. Och så åker vi, och så visste jag inte att det är hjärnskakning, i och för sig till mitt försvar, men då är det ju så kul att då kan man ju svänga båten allt man har, så att den som åker åt helvete. Så att Filip, det finns på YouTube, han bara voltar som en sån här sjöstjärna på vattnet, studsar liksom med ansiktet, det ytar i 1000 gånger tills han till sist faceplantar och sjunker och drunknar liksom.
Ja, den där dagen,
så många hjärnkällor som har
brunnit. Den där dagen förstörde mycket i min hjärna alltså.
Och sen, vänta, sen ska vi ut på kvällen och supa, och då kommer en kille och slår Filip i ansiktet. Det var samma kväll.
Så du blev slagen i ansiktet.
Nej, det var inte samma kväll, men det var väl samma sommar i alla fall. Stackars kille.
Fucking hell.
Ja, den här hjärnan har varit med om saker. Är det så att jag blir dement när jag är 70, så då är det den dagen som ni kan minnas. Jag kommer inte minnas den, men ni kommer minnas den.
Djävulsklippan.
Du kommer bli som han, Milton Freeman, eller på sig. Mohammed Ali, ja. Totalt sentiment av alla smällar.
Ja, men den
CT-skador. Men det var kul. Det är så typiskt Filip också. Han är bara tacksam. Jag vill bara tacka för alla äventyr.
Ja, men man minns ju det där med trauma och med glädje liksom.
Det var ju det jag sa.
Glädje och trauma liksom. Man får tacksam hitta på sig. Nej, men det är väldigt kul att det händer grejer liksom. Det är spännande.
Ja, kul.
Vad är bäst med Gurra då?
Nu blir det jävligt tyst kan jag säga.
Men Gustav, bara en sak jag kommer att tänka på är, du är en av få människor som, alltså jag tar ju hem mycket människor och man vill ha äventyr och så här liksom, men du är ju den enda som kommer hem till mig och får syn på katterna och gosar med dem liksom. Men du fattar inte hur mycket en kattmänniska uppskattar det. Vi är ganska udda. Alltså du har ju mycket större procent hundmänniskor och många som inte gillar djur. Och den person som tycker om mina katter liksom, han tycker jag om. Och den ska du verkligen ha. Jag vet ingen annan som är som du är.
Jag trodde att det skulle vara någon sån, du är den enda som kommer hem till mig och så har vi ett djupt samtal. Du är den enda som kommer och slickar min katt i stjärten liksom.
Ja, men det kanske är en nummer två i sig.
Jag slickar hans katt i stjärten fast ofrivilligt. Ja, men jag såg det här om dagen. Då kommer katten så här fyra gånger mitt i natten och lägger sitt anus på mitt ansikte. Så att jag bara, så här. För jag är ju också lite rädd för den så här nafsar till på mig en gång. Alltså det gjorde inte ont överhuvudtaget, men och då vart jag lite så här, jag kan inte flytta katten heller, och det är lite mysigt, men det är liksom, jag kan inte sova när den är här liksom.
Du är ju inne på det andra, Gustav, som är väldigt roligt med dig, vilket jag nog inte får med någon annan i hela världen. Nej, det är ju såna här diskussioner. Det var väl därför vi ville börja starta podd upp, för att vi kunde bråka och gött snack och respektera varandras åsikter och allt det där. Och vi hade ju faktiskt en podd innan den här podden, om du inte minst det, som du kom på.
Gustav versus
Victor. Och den
hette
till och med Gustav versus Victor. Oh. Och då tävlade vi även i frågesport i varje avsnitt. Det var en ganska bra idé. Vi var nästan för tidiga på det, eller för dåliga eller något. Men nu är vi här och den ska du.
Den finns nog fortfarande på Soundcloud. Jag tror att det finns 20 avsnitt av Gustav versus Victor, om någon är sugen på att gå in och lyssna på gamla skiten.
Men minns det rätt så vann jag med 11-9.
Ja, du totalt dominerade mig i frågesporten.
Nej, ja, om jag ska, jag kan väl komma in på det ämnet också, för det är så här, många man ringer, i alla fall snubbar liksom, som man ringer om man har ett problem, så kan man få rätt lika svar liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men ringer man dig så kan man få, du går lite mer in på djupet, det kan jag ge dig. Att om jag ringer 10 snubbar, kompisar, så kommer de 9 personer säga ungefär samma sak liksom.
Kör det gött liksom.
Ja, men gör det. Och du kan liksom gå lite grann kanske, ja men du går in lite djupare, lite mer.
Hur känns det?
Känslosam. Du, ja,
det är djupare. Jag är ju en bögkompis liksom.
Ja. Du har ju sin smila katter.
Bögkompisar.
Och har långärmade, tajta tröjor liksom. Det
är lite tätt bröstvårtorna ska synas för världen.
Ja, vill ni ha mer frågor eller vad vill ni?
Ja, det är allt vi.
Ja,
nej, men om det finns så är det väl jättebra det.
Det är alltid lite stelt att runka av varandra också liksom, även om vi gillar det.
Undrar varför det är stelt att vara trevliga mot varandra. Det är bara det är så här osvenskt kanske, att man ska hellre trycka ner varandra än höja varandra.
Och jag menar, det är inte grabbetäng heller att sitta och säga du är så duktig på att virka liksom.
Nej, det är ju tjejer som gör så.
Ja.
Problemet med dem är ju att de inte menar det då ofta, och efterhand bakom ryggen sen säger att fy fan vilken skit Gustav, min katt luktar ju skit när han var. Men killar är ju i alla fall raka och ärliga som du var inne på, och men jag har gjort en sketch om det som handlar om att man ska ge mer komplimanger. Det kommer jag ihåg, det gillar
jag. Victor Klemming kan få feedback här av en kille som han hör inte exakt vad du säger, om du kan tala lite tydligare.
Ja.
Artikulera.
Morsan sa samma sak.
Det var hans fråga till dig. Varför talar du inte tydligare?
Ja, jag vet inte. Vad kan det svenska ADHD och andra faktorer?
Det är något att man vill få fram sin poäng så fort så att man inte hinner bli avbruten.
Nej, men jag, om man ska runka av sig själv, så min teori är att jag tänker så snabbt, va, så jag pratar lika fort när jag ska.
Ja, men jag menar precis lite grann att du är redan i slutpunchen fast att du är här, ja, precis.
Jo, men det är ju samma feedback jag har fått hela mitt liv. Och på stand-up scenen säger jag pratar för fort.
Ja, bara att chilla lite, exakt.
Och lite slödrigt, ja. Det här är
Julia Nilsson.
Jo.
Det är faktiskt fler tjejer som har ställt frågor. Det är kul. Va? Alltså i vår manliga podd, tänker jag.
Ja, det säger ju allt om könsskillnader. Det är ju så otroligt fascinerande. För att fast vi har 99% killar så är det ändå så här. Om vi till exempel skulle börja sälja kläder, merch, eller om vi skulle be om frågor, då är det ju kvinnorna som
tar ansvar och engagerar sig.
Ja, men det var så här, två stycken kvinnor skrev till mig privat i DM häromdagen och bara, jag älskar er podd och det kommer fram så mycket bra och djupa meningar och du berättar om polisen, och jag förstår det.
Va? Finns det tjejer som lyssnar på oss? Och vi är glada att det finns där och vi älskar er.
Ja, men, och det var ju skitkul att läsa, för då hade hon hade blivit liksom, alltså, våldtagen typ flera gånger, vad jag förstod liksom. Och så fick hon en förståelse tydligen av att lyssna
på Gustav, ändå så lyssnar
hon. Ja, men av att lyssna på vår podd. Att så här, att polisen försöker göra mycket men att det inte alltid går liksom. Och säger, vi kanske har varit inne på det, men det är ju kul att läsa.
Jo, men jag tror din frustration går igenom liksom, att Filip är en hjälte och krigare som verkligen vill och försöker, men vi har ett fucking
system. Ja. Frågan är om vi får säga det där och vi kanske måste.
Eller, men
att en tjej har skrivit så, det kan ju vara en av hundra. Men
det är ändå bara så att vi har 20 000 lyssnare, men det kan vara en av hundra tjejer.
nej men liksom så här, ja, men vad bra att den frustrationen framgår då liksom. För alla poliser på gatan, 99% av dem vill ju ändå göra skillnad här i Sverige. Och att det ska bli bättre. Sen har man ju tyvärr saker som är lite jobbigt, om man säger så, som sätter käppar i hjulen.
Ja, det är svårt att lösa mycket saker konkreta liksom, bevisbörda och allt med det.
Jo, men Julia Nilsson då, det hade varit roligt att höra er syn på förhållanden och så vidare.
Ja, men det kan vara intressant.
Jag sitter ju här, förlåt,
ja, men kör.
Mellan en feminist-socialist och en konservativ. Så att det, vi har väl två olika åsikter här kanske. Eller? Men, alltså jag tänker på monogami och polygami också.
Jag tänker att vi kan väl börja med frågan, hur viktigt tycker ni att relationer är?
Ja, men grejen är så här att vi, för barn så måste vi, jag har letat men jag hittar inget bättre alternativ till barnen än kärnfamiljen.
Ja, du hoppar direkt till könfamiljskonstruktionen. Men jag menar,
ja, men du får hålla ihop i en 25 år i alla fall medan du har ungarna liksom.
Kärnfamiljen får man väl tro att, alltså, oavsett så är det ju trygghet är väl extremt viktigt för barn i någon form.
Sen ser jag, det är inte, nästan det enda som är viktigt för barnen, nämligen enligt Anders Hansens serie nu, vilket jag
tänker man back in the day när vi levde i stammar och sådär, då var det ju som att man hade en väldigt stor kärnfamilj. En kärnfamilj på typ 15 pers kanske också, så att det var, och lite. Jag tror att det var mer otydligt vem som var ens mamma och pappa då, för att alla
det är en annan teori, men vänta nu, hur vet du det? Hur ser det ut när de tittar på de stammar som fortfarande lever så? Bevisen finns ju där ute. Det är det som stör mig så mycket när feministerna säger att kvinnorna var också krigare. Ni vet inte att det bara var män och säger så här, men det är ju bara att kolla på.
Det finns ju så här
eskimoer och bushmen och ni ser ju att kvinnorna gör det, kvinnor är bättre på än män, och män gör det, män är bättre på kvinnor. Vad är
kvinnorna gnäller och männen gör det.
Och så finns det någon lesbisk krigare och så finns det någon homosexuell samlare. Det är liksom inte konstigt. Och framförallt var de ju gravida hela tiden. Hur ska de kunna ut och jaga?
Nej, men för jag tror väl ändå när man tittar på Amazonas grejen att det är fan inga damer som är ute och jagar då.
Ja, men jag kommer ifrån temat du var inne på, att man kanske kunde hjälpa så till att flocken och ta hand om barnen. Och lite så var det ju med kvinnorna. Men jag tror, jag kan inte tänka mig att det inte var viktigt för männen. Jag har tänkt på det lite grann. Det kanske är svårt att bevisa, men fan, jag måste plugga mer antropologi. Det är så intressant, för det finns ju stammar. Men nu pratar jag så här fort igen, för jag vill komma fram till är att du borde vilja veta vem som är din avkomma, dina gener, dina barn.
Men det spelar ingen roll om alla tar hand om dem på något sätt. Alltså om de ändå bara är en del av stammen.
För teorin är att precis att det började inte för en 12 000 år sedan och med jordbruket och ägandet. Ja,
ja, för och då man skulle precis, och att man skulle börja ärva grejer.
Men
för
jag är inte tveksam att ärva, så är det skitsamma, liksom. Men vad vet jag? Ska jag plugga vidare på det?
Alltså jag tycker att det maker ganska mycket sens, att det är då som så här monogami verkligen blev normen och ja, vem som ska få ens farm och sådär. Och sen så var det väl också att sjukdomar och även könssjukdomar av förlängning blev ju en större grej när vi började bo på samma ställe. Så att för att minska spridningen av könssjukdomar så var det ju dumt att ligga runt också och sådär. Så att det fanns många anledningar till att hålla sig till monogami framöver.
Men du är ju polygam.
Jag är fan inte polygam.
Vi är alltså, faktiskt
men
polygam.
Men det, men, det, din dröm är väl lite grann polygami?
Alla killars dröm är
alla polygami. Killars dröm är att ens tjej ska vara monogam och att man ska få vara polygam,
ja,
själv.
Där har du den manliga alla vill. Biologin.
Är det så verkligen?
Ja. Känner du inte så här liksom? Inte hemma.
men det är ett spektrum, så det finns män som har mer monogam dragning, men, och det är just det, på gruppnivå så har män mer polygam dragning än kvinnor.
Ja, det är rätt uppenbart med dig. Jag tror att ni kanske är den typiska mannen, men jag har inte riktigt känt som ni att jag velat ha sex med många kvinnor. Jag är inte riktigt där.
Men det kallas homosexualitet.
Nej men för jag upplever att ni kan liksom så här ändå gå igång på många 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 damer, och jag tror att det är standarden, men jag är inte riktigt där alltså.
Men det finns alltid, det är ju det spektrumet om liksom. Jag menar, och så ligger spektrumet lite mer och polygami för män. Det är inget konstigt att du, och det är väl bra.
Men för jag har hellre en tjej hela livet än att ha en att hon bara är monogam och att jag testar runt med massa nya. Det ger inte mig så jättemycket, tror jag.
Italienarna har ju fattat det där. Det är ju Madonnan och horan.
Just det. Den gamla sletna tråpen, men det finns ju någon sanning i den.
Ja, men det är så kul när Analyze This är också en rolig film med Robert De Niro. När han som maffiaboss går och psykolog eller tvingas av ungefär som det sosse-rättssystemet, liksom. Han får inte fängelse, han får psykvård. Och så är han liksom största skiten liksom. Och så måste han lilla juden, vad heter han, ja, skitsam, vara hans psykolog. Så tar han honom, vad fan heter det, inte Aykroyd, men han tar honom på bar gärning liksom. Billy Cosby är inte heller. Man är inte Bill någonting. Och så när han är otrogen liksom. Och så ska han liksom säga, men herregud, du har ju en fru liksom. Oh my god, oh, hur ska jag inte kunna säga något? Alltså psykologen är ju såhär nevrotisk som Gustav och smart som honom. Och så förklarar Robert Niro, men vad liksom, min mamma kysser ju mina barn. Jag kan inte, hon kan inte tuga av mig, jag måste ju. Alltså
min mamma kysser mina barn, brukar han ligga med sin mamma?
Så är det.
Ja. Men, fan, men, det var en freudiansk liten grej här, inte som han. Vem vill ligga med sin morsa?
Oidipus, Victor. Men alltså, han är
Oidipus.
Som är så gött. Han är ju alltså, hans fru är ju Madonnan liksom. Som är som en sån här prinsessa liksom. Hon är ju ren, hon ska ju vara oskuld, hon stannar barnen. Och sen kan man liksom ta horen liksom.
Alltså det blir ju någonting att ens grövsta sexuella fantasier blir typ att så här, det blir nästan för smutsigt att göra dem med någon som man lever
och älskar,
som man är så tajt med typ. För att det är svårt att liksom,
den är jättesvår,
objektifiera någon på det sättet. Och när jag säger objektifiera, då menar jag verkligen det. För att man ska kunna tända på någon sexuellt, så måste man kunna objektifiera dem. Det är det som det
men
är.
Men tänk om monogami och så att man ibland kolla porr är den ultimata lösningen.
Kanske. Men pornografi har tendensen att förstöra relationer, för att man blir så lat då, typ så här, inte vill ligga med sin partner lika mycket, och att man anstränger
sig
för
att göra sitt eget sexliv bättre. Balans.
Ja,
alltså, jag tänker, kan det vara en pysventil? Nej, jag vet.
Ja, på något sätt så kan man ju behöva
snacka om det här. Är verkligen killar som snackar det här är relationer. Vad tycker ni om relationer? Och, och det killarna bara, jo, i Rom. I Romariket då.
Min första fråga var dessutom så här, hur viktigt tycker ni att det är med relationer? Och du gick direkt och bara, kärnfamiljen. Så att du bara ignorerade min grundfråga dessutom.
Ja,
men min grundfråga var så här, hur mycket värderar ni relationer kontra andra grejer i livet? Så här, hur viktigt är det med vänner och med familj och sånt versus materiella ting och så.
Det är en tårtbit.
Nej, men jag läser precis en bok. Får jag läsa bara sammanfattningen i den? För jag lär mig mycket.
Jag har aldrig gjort telegram för fan.
Nej, men för
var det inte går sen.
Sen skriver en av, ska vi ge henne lite Katarina Blom, tillsammanseffekten. Hur goda relationer gör dig starkare, lyckligare och friskare. Och då står det så här: kost, träning och sömn, det är de där tre klassiska. De har länge varit grunden för god hälsa, men tänk om det finns något bortom stegräknare.
Just det, vi är ju flockdjur.
Ja, mer och mer forskning pekar nu på att goda sociala relationer kan vara avgörande både för att vi ska må bra och leva länge. Här får du inblick i människans evolution och djupare förståelse för vår sociala hjärna. Visste du till exempel att vi kan löpa större risk att bli förkylda när vi har en konflikt med Victor Klemming eller Gustav Hörner? Eller att samtal med grannen kan göra oss lyckligare än ett lönelyft på 40 000 kronor?
Men vad tycker du, Filip?
Efter den här boken.
Vad tycker du, Aljordi?
Nej, men nu har jag ju förstått hur viktigt det är med relationer. Att det är inte bara det här sömn och käka bra och träna bra, utan att jag tycker ju att det är sjukt viktigt att faktiskt kunna ha någon att vända sig till. Och efter den här boken också, det här, att leva ensam. Det gör ju att man dör i förtid.
Mm. Alltså, det finns ingen som är skadligare än att leva ensam.
Det, och det visste inte jag.
Extremt
farligt. Ja, det är väl, om man ska säga något djupare så är det ju det där, men det kanske jag har nämnt förr, men nu fick frågan att monogami gör ju att om alla är monogama så får ju alla en partner. Alla får en relation.
Ja, men hyfsat sådär. Att det blir mer jämlikt på något sätt.
Jo, men,
men innan vi går in på det, för, alltså, behövde du en bok för att berätta för dig att relationer är viktigt, Filip? Katarina, du kände det inte i hjärtat innan i alla fall. Det är rätt gött att så här ringa till morsan ibland liksom.
Nej, men jag helt seriöst, jag har varit jätteinställd på det här. Äta bra, sova bra och träna hårt liksom.
Och är det det som har varit viktigt för dig i livet också? Meningen med livet är att du ska äta bra liksom.
Nej, men de tre har ju varit asviktiga för mig. Sen det är klart att så här, sen har jag tänkt så här, det är klart att det är kul att ha två polare eller ha en dama liksom. Men jag har inte förstått att det var så otroligt viktigt att ha bra sociala relationer.
För ens hälsa så än.
För att må bra. Jag trodde att det var med så här, hur kan det mäta hur bra
men jag menar typ också, om du inte tittar ur perspektivet vad som är gynnsamt för min hälsa, utan perspektivet vad är viktigt och meningsfullt i livet. Kommer inte relationer in där någonstans? Att det är typ poängen med att leva liksom.
Jag tror att det är ju ett lyxproblem, men jag har alltid haft relationer i mitt liv. Alltså bra relationer, jag har alltid haft väldigt, väldigt många vänner. Så att, och en fin familj och sådär. Så jag har aldrig liksom, en kärnfamilj. Jag har aldrig, du vet såhär, nej, men jag har tagit det lite grann för givet tror jag.
Ja, men jag fattar.
Du har inte varit tacksam idag.
Nej, just det.
Klassiskt. Men alltså, det där med ensamhet bara och inte ha relationer, man dör ju av det. Kroppen och det undermedvetna och allt. Vi är ett flockdjur och vi dör utan flocken och nu lever vi i det här samhället. Men om vi inte har en flock så förtvinar vi verkligen bort. Det är bokstavligt bara för att förtydliga det du sa, om vi inte har tagit 1000 gånger på den så är det så otroligt viktigt med relationer.
Nej, men jag ställer ju ofta frågan så här, till våra gäster så här, att varför tror du vi i Sverige mår så dåligt? Efter den här boken blir det så här, okej. Nu fattar jag. Nej, men svenskar är ju sådär. Ja, men det är typ, jag kände själv någon gång när jag såhär ska öppna nyckelhålet för att ta mig in i min lägenhet liksom. Mm. Att såhär, oh shit, nu kommer en granne, så jag måste skynda mig in, stänga dörren innan jag hinner hälsa på personen.
Du är så?
Nej, men någon gång har jag känt så. Jag orkar liksom inte.
Ja, det är ju svenskt tydligen, men jag har aldrig
det är supersvenskt. Men det hade varit, det ger mig och min hälsa mycket, mycket mer att såhär, stanna kvar. Tjenare mannen.
Ja, det är, jag är Ove som visar, jag står ju så liksom.
Ta hand om dig.
Ta hand om dig. Hur går det med din katt, grannen liksom?
Nej, men alltså, det är jätteviktigt.
Ja, för vi är det landet med flest liksom individhushåll i hela världen. Vi bor mest ensamma och folk dör av ensamhet. Och det är bara, alltså, vi...
Just det. Killar sitter och spelar dataspel och incels och kvinnor är ensamma karriärfeminister ungefär. Liksom. Det är vi...
Ja, det är det. Vi har ju flest incels per capita liksom. Det säger någonting, så det är liksom inte så konstigt att vi, det är så sjukt, vi är extrema då. Vi äter också mest processerad mat typ, nästan i hela världen också, som är så ultraprocesserad att vi käkar färdig mat. Till och med världen
är USA liksom.
Jag vet inte, för att det är väl något att det är convenient, populärt, jag vet inte.
Man hänger upp kanske, men vi har ju heller ingen...
Ja, man är ensam, man lagar inte mat till någon om man inte...
Men kan vi inte ta dem där då, Filip, bara för att må dåligt, för det har jag också funderat mycket på. Men där har du en grej, såklart. Flockdjuret som har blivit ensamt, övergivet på savannen i vår hjärna. Sen har vi ingen mening och Gud. Vi är ju ateister, vi har ingen tro eller liksom mår bra. Då mår man ju bra oavsett vad det kan leda till också. Och vad finns det med? Vi tränar kanske inte så mycket som vi ska.
Nej, och vi sover.
Äter du inte så bra som vi ska?
De vanligaste orsakerna, när jag träffar folk, jag träffar ju nästan varje dag i jobbet personer som vill ta sitt eget liv. Och nästan alla...
Poliser alltså, man har hört.
Alltså,
andra poliser.
Ja, exakt. Ja, det händer också faktiskt när de slutar jobba. Så blir det så. Men de flesta personer som jag träffar där, då frågar, jag brukar ofta fråga så här, när sov du senast? Och de minns typ inte när de sov senast. Det har gått 2-3 dagar liksom.
Mm.
Och då är, alltså, sömn är ju liksom hur viktigt som helst. Att sova rutin liksom.
Men det är ju de här grundgrejerna.
Men det är också någon form av den här kränkthetskulten vi lever i. Måste ju också bidra till, alltså, den sjätte skulle jag säga, att vi har tappat vår tacksamhet. Det är ju därför vi tjötar om det här till. Det är ju, alla är ju otacksamma oavsett vad. Man vill, antingen är man karriärare och vill göra det, eller så är man incel och högerextrem eller vänsterextrem eller bitter på patriarkat eller på liksom kvotering. Det är, alla är bara bittra och kränkta, ingen tål skämt.
Fokus på rättigheter istället för skyldigheter.
Ja, tack Gustav, Ronald Reagan liksom.
Har vi löst problemen här nu för att bli
bara sex problem glad? Finns det fler eller?
Alltså, jag tänker att vi framförallt skulle gå in på det som vi inte har diskuterat så mycket, vilket är vikten av vänskapsrelationerna också, och inte bara de romantiska relationerna.
Nej, men de är jag...
Det är kanske de du fokuserar på också.
Nej, men de är jag säger också. De är också minst lika viktiga som att faktiskt ha en god relation. Och sen kan det ju också vara så att ha en dålig relation kan ju vara tvärtom. Det kan ju vara dåligt. Har du en man som slår dig till exempel, om vi ska prata om det på internationella kvinnodagen och lyfta upp det lite grann.
Just det.
Så är,
men
det är
viktigt
dåligt.
Med fysisk kontakt för oxytocin. Fast en knytnäve kanske inte.
Ja, där tyvärr har du rätt.
Då blir vi cancelled där liksom, du tror.
Tjatsex är ett övergrepp.
Ja, det är det väl i någon form, 100% såklart. Tycker inte det? Du har bara haft tjatsex liksom.
Det är det enda man har, jag fattar inte. jag vill se att du kommenterar, så ställer den här frågan om du känner att du fick ett svar. Vad tycker du
liksom? Flummat runt om relationer liksom.
Men tycker ni att det är svårare att skaffa vänner när man blir äldre eller?
Nej, eller jag antar det.
Du känner ingen skillnad?
Ja, alltså man träffar inte lika många som i skolan, så är det bara sure.
Det är väl framförallt att man har inte tid att skaffa så mycket nya vänner alltid, för att man är mer fokuserad på typ bygga karriär och sånt. Det är väl lite det.
Men jag skulle nog kunna ge dig tipset. Jag tycker att jag är så nöjd bara jag har en eller två vänner. Man behöver ju inte ha 10 ytliga relationer. Det är bättre med 2-3 djupa liksom. Och så har jag alltid varit.
Jag är nog inte ens... Man kan ju vara öppen för relationer ibland. Alltså att man vill träffa en ny tjej eller en ny, om man ska gifta sig med någon eller sådär. Men jag är liksom inte ens öppen för att träffa nya vänner riktigt.
Nej.
Jag tycker också att det räcker lite grann. Man har några få liksom.
Ja, men jag började hålla med dig, för att det är någonting med att det är så här, antingen ser man en jättenära vän eller ser man bekanta typ. Alltså att man har inte så här, ja, men någon som är halvbra polare som man ändå ska, du vet, kämpa för att bolla kontakter med typ.
Nej, men jag har typ bara er och Perm och brorsorna och farsan, och det räcker liksom, för det är också mina krav på vänner måste ju vara det ni har. Man måste ju vara helt okränkbar, helt filterlös, så vi kan ha oskyddat samtal, humor, okränkbar, och så måste man vara intresserad. Det som är med, det finns många goa gubbar i fotbollslaget eller i liksom släkten eller vad, alltså, man älskar ju alla, men jag menar bara att det där man verkligen vän som jag gillar att hänga med är någon som jag också kan diskutera med. Om jag har en kompis som frågar mig, vad tycker du om NATO nu? Liksom, och så är det bara så här, då tappar de mig lite.
Gnistan.
Jag tycker inte det är så driv alls. Liksom.
Många av mina poliskollegor, de kör ju, det största de ser fram emot i livet varje månad, det är ju AV. Liksom. Att de får gå ut på AV fredagen den tredje veckan. Liksom. Och där har jag allt, de tycker säkert att jag är skitkonstig, men jag är alltid så här, då åker jag hem och poddar med er eller gör någonting helt annat, för det är så här, men det jag skulle säga med det var ju så här, det är väl ett jättebra sätt om man vill träffa nya kompisar, om man är själv, att typ hitta ett jobb, börja jobba, skaffa kollegor, för där får man säkert jättemycket kompisar. Jag går inte på AVS och liksom, det ger mig inte så jättemycket, utan jag, då åker jag hellre hem och poddar med er liksom, och så.
Men det är också för att du har någon ambition på det mesta och vill någonstans. För det är en sån grej som jag kan känna, du vet, jag har snackat mycket med min brorsa om det, för att jag kommer från Göteborg och jag älskar Göteborg. Alltså så här, och jag blir alltid mindre stressad när jag är i Göteborg. För att det är så här, folk är bara, fan, kom in och ta en bärs, då har du lite gött, chicken kebab.
Jag gillar också
Göteborg. Det är så här, det är chill och det är gött, men det är också problemet, för att ingen har någon ambition typ. För att det är så här, folk är så stressade i Stockholm. Bara, ja, för att de har ett jobb, de ska någonstans liksom. Alltså det är det som är grejen. Och där är man ju lite själv, att man flyttar till Stockholm för att man är en sån äcklig karriärsperson själv liksom. Och det är det, och det får man ju bara ta, att man är ju med. Men det är också lite gött typ här, att det är så här, folk vill faktiskt någonting. De men försöker
det,
göra något.
Men det där är också, nu har vi sex balans. Saker som gör en lycklig, men frågan är om inte det, vad tycker ni där då? För jag skulle vilja peta in en sjunde grej, att det är att ha något att brinna för. Flow, alltså igiaki, alltså att man typ vill någonstans, typ har någonting. Men då är bara frågan, för då måste man ju brinna för något som man faktiskt brinner för. Man kan inte bara göra karriär i något man hatar kanske. Och frågan är om de där som bara dricker bärs och pässer gött i Göteborg, är de kanske ändå lyckligare, eller saknar de innerst inne ett driv, ett flow?
Alltså de verkar rätt lyckliga.
Jag vet,
fan vad de har det gött i Göteborg alltså.
Men jag tror inte det. Om du frågar mig, så där har de sjunde grejer som gör folk lyckliga. Det är ju att vilja något, ha något att kalla det en hobby eller en...
Men nu kommer inte jag ihåg vem det var som sa det, men om det är så att du inte trivs jättebra på ditt jobb, alltså du säger att du går till jobbet för att du ska kunna betala hyra liksom, många gör ju det, då måste du i alla fall ha någonting när du kommer hem som ger dig mening. Absolut. Om det är så att du brinner för träning eller sådär liksom. Så att alla i livet kommer inte kunna ha ett jobb som de faktiskt älskar och brinner för hela livet.
Så är det bara liksom.
Men så länge de har någonting kanske såhär, så de kan komma hem till och bara, men det här älskar jag att göra liksom.
Alltså, förhoppningsvis är väl jobbet helt okej och att du har sköna kollegor. Och är det det, så ska man vara ganska nöjd.
Men är du totalt missnöjd, då ska du plugga någonting annat. Är du totalt helt så här, men varje dag är en pina att gå till jobbet, men då ska du ju plugga någonting.
Get the fuck out of there liksom. Alltså det är något på något sätt, hur bra du än tjänar liksom, om din vardagsupplevelse är klump i magen och bara så, det är
inte
värt liksom.
Filip är ju narcissistisk buddhist, och det finns ju ett citat från, om det är Dalai Lama eller någon sån där, som säger att hur fan går det, vänta, vi förstör vår hälsa genom att jobba, för pengar, och sen lägger vi pengarna vi jobbat ihop på att förbättra vår hälsa. Och det kan jag inte låta bli att relatera till när jag går till min dyra kiropraktor och knäcker min CP-skadade rygg för att jag har suttit och klippt film i 20 år liksom.
I sängkammaren liksom.
För han kostar mer än jag tjänar liksom. Ja, apropå
det. Ja, men det är så, är det alla, det är ett sånt problem. Det har varit massa sådana TED-talks och skit om det, bara den största hotet för människans hälsa är att vi sitter ner. Och det ligger ju lite något i det, att det är så här fan ryggraden, ja, som bara blir pressad. Alltså jag börjar ju bli formad som en ostbågsräka på riktigt liksom. Att man det är inte bra med office work alltså. Man behöver fan röra på sig.
Jag börjar ta alla samtal gående nu i alla fall. Om någon ringer mig så går jag direkt upp från skrivbordet och går ut genom dörren i mina tofflor och går en promenad. Alltså som fan, Elon Musk eller vem det är. Nej, det var nog han som dog, som Apple, som
Steve Jobs gjorde det.
Steve Jobs skulle alltid gå när han pratade telefon, och det är perfekt.
Öka kreativiteten och sådär också. Det som jag är mest avundsjuk på som du har, och det säger ju någonting om hur gammal och äcklig jag är, det är att du har en sån standing desk typ. Och jag bara, ergonomi.
Problemet är att man inte använder det, för det är jobbigt att stå. Och gött att sitta, liksom.
Gött att sitta.
Det där är så fascinerande, att jag ändå kan sitta och känna nu har jag ont i ryggen för att jag suttit så länge. Men det är jobbigt. Ändå jobbigare att stå. Det är fascinerande alltså. Det är väldigt viktigt att tvingas ta upp det, för man glömmer att ta ner det om man har mycket att göra. Det är det bästa, när man bara, oj shit, nu har jag stått i 7 timmar, bra. Men det är ju svårt att ta det klivet.
Hade vi några fler frågor eller?
Nej, frågorna var ju klara. Ibland är det vissa som skriver om att de vill höra polishistorier. Men jag har dragit en lång... Jag vet inte om du har hört den, Gura.
Jag slutar med en smaske.
Jag fick ju en halv miljon visningar på en story jag la på
Seven,
på sociala medier.
Seven.
Har du hört den?
Nej, det har jag inte.
Är det Seven?
7-Eleven?
Ja, ja.
Har du sett filmen då?
Nej, jag har inte gjort det.
Men är du seriös?
Men jag kan dra den till dig, Gustav, om du inte har hört den.
Jag märkte den på dig.
Och till Pödden, om det inte är någon som har hört den.
Tack, det är bra. Och han har varit med om en av de 7. Jag tror att det är 5.
Det är så Greed typ.
Fattar du det? Nej, Sloth tror jag.
Sloth. Nej, men säg, betyder det Greed? Vill du höra det? Vi går upp för trappen. Mm. Vi knackar på oss en person. Vi ska göra husrannsakan. Vi ska in i en lägenhet. Vi bankar, jag och kollegan. Vi bankar och skriker och öppnar liksom brevinkastet. Bara, hallå, det är från polisen. Så här, standard. Och vi håller på i säkert 10 minuter. Och vi liksom så här ordentligt låter där ute.
Tills... Och ni vet att någon jävel är där inne?
Nej, eventuellt så är det någon där inne. Vi vet inte riktigt. Vi vet inte
varför
riktigt.
Skulle ni, tror du?
Det kan jag nog inte säga exakt vad
det är.
Nej,
bra story.
Nej, men vi skulle in i lägenheten. Och vi får till slut ringa låsman. Och låsman är en sån som kan dyrka upp lås liksom. Så då kommer han och han
kan lika bankar. Kvinna.
Ja, det har aldrig varit en kvinna. 5 år, det har aldrig varit en kvinna som dyrkat upp ett lås.
Du menar att män skulle vara biologiskt mer intresserade av saker än människor?
Just lås, tänker jag. Män ska lås.
Han börjar där liksom, och det här låter ju. Han borrar ju liksom i typ alltså 10 minuter. Exakt så det låter.
Exakt så lät det.
I 10 minuter.
Det var coolt om du klippte in en riktig borrmaskin där, så att alla verkligen tror att han gjorde det som polisen i Polishögskolan-filmen.
Ja, exakt. Och så kommer vi in i lägenheten. Och det är iskallt i lägenheten. Alltså det är varmare utanför där vi var precis i trappuppgången än när vi kommer in. Helt iskallt och jättestökigt liksom. Och bara, här inne tänker jag för mig själv, här inne kan inte en person leva. Det går inte. Om det är en person här inne, så kommer vi snart hitta på en död person, som vi gör lite då och då liksom. Jag kan inte säga vad som ligger på golvet.
Så det till och med värre ut kanske än hos vissa döda.
Ja, det skulle
andra
säga.
Det är kattbajs, spya och artropa på golvet liksom.
Ja, men ja, säkert. Alltså, absolut
säkert.
Absolut. Ja, men jag kan inte gå in as detaljerat, men det var liksom så här, här inne kan man inte leva. Det går inte. Iskallt, för elen är helt avstängd. Så det går inte ens att få på en lampa när jag försöker liksom. Så jag får sätta på min ficklampa och gå runt där i totalt mörker och bara så här.
Cool.
Ja, både coolt men också lite läskigt, för det är liksom så här iskallt, och när kommer jag träffa på den här avlidna personen liksom. Och så ser jag där till slut efter så här 5 minuter där inne, där är den, så jag ropar på kollegan, vi går fram till personen som
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som ligger där i soffan helt så här, blek, helt stel i kroppen, som alla avlidna är liksom. Och kollegan kommer fram till mig och bara, ah, nej, men jag får ta och ringa samtal här, och liksom, och så, ja, vi förbereder liksom, vi tänker att personen och så ser jag bara när kollegan tar upp telefonen och så ryggar han tillbaka sen när han pratar i telefon typ så här. Ryggar han tillbaka och kollar ner i soffan där personen legat. Och så vänder jag mig om. Och så ser jag bara hur den här personen som precis legat där sitter upp, tittar på oss. Och stirrar med vidöppna ögon liksom. Och du vet så här, ja, vi får ju typ så här, jag känner bara så här, hjärtat går upp i halsen liksom. Och jag bara, nej, men nu behöver jag hjälp.
Zombie.
Ja. Jag behöver hjälp nu, för nu börjar jag gå till psyket eller någonting, för nu är det någonting konstigt som har hänt där liksom.
Ja.
Och båda vi bara så här, ja, vi tar väl bara någon så här, några sekunder.
Ni börjar springa ut typ liksom också,
det är, ah. Ja, men det är din första reaktion så här, shit, vi måste dra, eller vad är det här för någonting liksom. Ja. Men nej, det var en person som låg inne, levde liksom,
fast att
vi
har varit sköterna.
vi har varit där i 30 minuter och bankat, skrikit och gapat och klampat runt i lägenheten liksom. Men där, ja, personen var vid liv liksom.
Och sa saker sen kanske.
Ja, till slut. Ja, kunde prata.
Apropå att leva ensam.
Shit, alltså. Och då tänkte jag också på det här med att leva ensam. Om du inte har någon i din närhet så kommer du tyvärr, då är det, så, det där är slutet på livet liksom.
Ja, någon som verkligen bara liggsår och som ligger i en soffa.
Ja, men jag har varit i så många lägenheter där du vet så här, varför vi kommer dit är för att grannarna börjar känna i trappuppgången att det luktar ruttet liksom.
Ja.
Och det är för att så här, det finns ingen längre kvar i livet som bryr sig om dig.
Ja, och som har märkt att du har varit död i veckor och månader.
Ingen liksom finns kvar. Men det är ju så, men får du inte barn så... Ja.
Men, åh, jag skulle
vilja avsluta på en positiv not här också.
Men det är ju så enkelt, där har du svar på hur viktigt det är med relationer. Det är, du skulle kunna bara vara singel och ligga med groupies och bli komiker och leva lyckligt alla dina dagar, men en dag så dör du. Och då är det ju, ja, då kanske jag har 4 bränningar döda och dina föräldrar, och då har du ju ingen liksom. Det är ju så.
Det var verkligen riktat mot mig liksom.
Det var bara ett exempel, som Filip säger att du är mer polygam än honom.
Men för att avsluta det där lyckligt, det var ju att personen fick hjälp och överlevde efter sjukhuset då, liksom. Okay. Fick sjukvård.
Och kommer få dö ensam om 3 veckor istället.
Alltså, ska jag vara helt krass nu, om jag gissar så tror inte jag så här långt senare och det tillståndet som var, så nej, jag tror inte den personen lever längre idag. Det är absolut inte. Men där och då, på den tiden när vi gjorde det här, så fick jag ju faktiskt vård.
Ja.
Och på tal om relationer då.
Relationer är viktigt.
På tal om relationer.
Men ni tror upp grisäggen.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på Oskyddat samtal.
Tack själv.
Tack så fan.
Vi heter Gustav Werner, Victor Klemming och Filip Peres.
Vi till och med avslutar med att tacka. Ja, prenumerera på min YouTube-kanal, Victor Klemming.
Ja. Och på den här kanalen.
Ja, och vad är det någonting? Är det någonting ni vill att vi ska tala om?
Vill ni ha några speciella gäster, så önskar dem, så fixar Filip dem.
Absolut. Och vi har ju en Palestina-Israel-debatt på G. På G som i Gustav. Och den kommer inträffa alldeles strax.
Cool.
Så skriv vad ni vill att vi ska snacka om. Skriv vilka gäster ni vill att vi ska ha. Och ta hand om era relationer där ute. Och har ni inga, Skaffa.
Och jag vill också bara super säga tack. Alla som har prenumererat och blivit medlemmar och alla som har swishat, vi är supertacksamma för allt ekonomiskt stöd vi har fått. Och vill ni att vi ska uppgradera kameran och göra saker bättre, skicka pengar till oss. Det är supervärdigt.
Feta gäster och fler avsnitt kanske. Det är bara att, man kan, det hjälper verkligen. Tack.
Ja, och det kan jag, då kan jag komma in här. Vi långt avslut här. Men jag som har ett jobb, det är inte jag som tar del av de här pengarna, utan de här killarna har ju inga jobb, så att de kan inte hålla på med det här om inte de får pengar liksom. Så tack för att ni gör så att de kan fortsätta.
Men varför tar du en tredjedel då?
Ha det gött, tack.